Radioplay. Leva med HIV i Sverige idag. Hur funkar det och vad känner man egentligen den gången man testar positivt? Hallå allihopa och välkomna ska ni vara till Succépodden alla våra lik.
Wow, tackar så mycket.
Varsågod lilla Ono.
Hej allihopa, jag heter Anna.
Jag heter Amanda.
Och det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Bra!
Stakade jättebra. Mig. Som det var första gången jag sa det.
Nej,
konstigt.
Pinsamt.
Som vi säger i varje avsnitt.
Ja, verkligen.
Oh, hur läget?
Alltså jag tycker att min röst är så dum.
Ja, jag med. Vi är många som håller med.
Nej, men det var, jag kommer ihåg för några år sedan så hade jag ganska mycket stress. Och då så tänkte jag på att jag svalde så jävla mycket och då var det också folk som skrev det i podden. Nu tycker jag att det är tillbaka.
Det är tråkigt.
Ja.
Ja. Men jag vet inte riktigt vad du ska göra åt det. Drick vatten.
Jag sväljer utanför mick.
Bra.
Berätta om din fördom om mig.
Ja, jag har skrivit det i vårt manus att jag har en fördom om Amanda. Jag och Marcus låg igår och då så tänkte jag på att jag tror att du, Amanda, har väldigt porrigt sex. För man har sett lite sådana bilder att vissa typ så här memes och sånt så här, hur det ser ut i porr, hur det ser ut liksom i vardagliga livet.
Ja, just det.
Och att det är så jävla fumligt när man har sex vanligtvis. Och sånt sex hade jag och Marcus igår.
Han fumligt.
Sa, ja, men jag hade så här varit i duschen och så sa jag till honom innan jag gick in i duschen, jag bara, jag skulle vilja att du fixade det härligt i sovrummet, liksom sett på lite liksom tänd lite ljus, sett på någon härlig musik och så. Och då hade han satt upp på en spellista på min Spotify som var liksom en dålig spellista. Det var liksom lite skämtmusik typ. Och då började vi skratta, det blev konstigt, vi råkade stöta in varandras huvuden, alltså du vet, hela de sakerna. Och då tänkte jag att Amanda har det nog aldrig så här. För jag tänker att du har så otroligt perfekt porrigt sex hela tiden. Tycker du att det stämmer?
Vilken bra reflektion. Alltså,
och alltså jag tänker att det är liksom passionerat, det är liksom du och Victor är mot varandra som djur och ni liksom typ hånglar och allting är så perfekt liksom.
Ja, alltså jag tycker nog lite, det är sällan fumligt när vi väl ligger. Alltså när knullandet är igång. Det måste jag faktiskt säga. Men sen är det däremellan. Men sen är det däremellan när man ska byta ställning eller be om saker så.
Ja.
Då är det ju inte så porrigt.
Nej, okej. Okay.
Men
skrattar ni någonting när ni ligger?
Ja.
Aldrig?
Nej.
Alltså, det är så konstigt.
Nej, sex är seriöst.
Åh, herregud. Ay, fy fan vad jag blir provocerad.
Ja, men vilken gud. Det måste jag tänka på lite mer själv och göra en research på.
Ja, men jag och Marcus skrattar nästan varje gång vi ligger för att det blir så konstigt ibland.
Aha. Nej.
Fan. Aha, ja.
Jag vet inte om jag skäms för att liksom jag är
jag
så jävla
skäms.
Nej, men för att jag är skadad av någon sorts norm eller så vet jag inte om jag blir stolt för att jag har ett porrigt sexliv.
Nej.
Det är svårt.
Nej, jag vet inte heller.
Nej.
Usch, men jag har väldigt fumligt sex. Det är tråkigt.
Ja, men jag har ju sagt förut att jag tycker Marcus är som långben. Så att det känns rimligt.
En sexy långben i så fall.
Ja, absolut. Jaha, du. Och vi ska ju prata om ett för jäkla spännande ämne idag. Och det är ju HIV. Som ju kan leda till att man får könssjukdomen. Gud, sjukdomen AIDS.
Ja.
Jag kan så lite terminologi om det här. Men jag tänkte
ska lära
bara,
oss.
Ja, verkligen. Jag tänkte bara säga en sak.
Mm.
Och det är att jag får ju för fan kanske 2 mejl i veckan om min herpes.
Ja.
Folk som skriver och undrar hur de ska göra, hur de ska berätta för partner, bla bla bla. Alltså hela tiden. Och jag får privata DMs, jag får DMs på vår Instagram, jag får mejl.
Mm.
Och då så tänkte jag bara läsa lite statistik här från RFSU.
Ja.
En gång för alla. Herpes är mycket vanligt och den näst vanligaste könssjukdomen efter kondylom. En majoritet av Sveriges befolkning bär på antikroppar mot antingen herpes typ 1 eller 2. Cirka 70% har antikroppar mot herpes typ 1 och 30% mot herpes typ 2. Bara 20% av de som bär viruset vet att de har herpes. 60% har symptom men kopplar inte ihop det med sjukdomen. Och resterande 20% är helt eller nästan symptomfria.
Ja.
Och då så tror jag att det är så att herpes typ 2, den mindre vanliga, det är könsherpes.
Ja,
och herpes typ 1, det är ju munherpes.
Så det är jävligt vanligt.
Ja, så jäkla vanligt. Mm. Så att, säg det bara till era partners och bara lär er leva med det, herregud.
Ja, tyvärr. Alltså, fattar att det är skitjobbigt.
Ja.
Men, ja... Sorry, det är jävligt vanligt. Och vad ska man göra när man väl fått det?
Mm.
Ja.
En sak som jag också kan tänka mig är jobbigt och vad man tänker, vad ska jag göra när man väl har fått det? Det är om man smittas med HIV.
Ja, ska vi ta in dagens gäst?
Jättegärna. Vi har med oss Peter Avento och ja, du är HIV-positiv.
Välkommen in!
Välkommen!
Vi kommer att lägga en applåd efter HIV.
Ja, men, fast det kanske är det vi ska göra, så vi minskar stigmat kring det.
Ja,
eller,
bra.
Ja.
Bra.
Verkligen.
Du har HIV.
Ja.
Hur länge har du haft det?
Jag fick min diagnos 2013, så det är 6 år sedan nu.
Mm. Okej. Okay. Mm. Och hur fick du det? Kan man ställa en sån dum fråga?
Alltså, det är ju svårt att säga hur jag fick det, för det vet jag inte exakt.
Jag vet inte om det, vilket ligg det var.
Jag har min aning. Mm. Och det tror jag de flesta som får en könssjukdom någon gång, oavsett vad det är, har en liten föraning om vem det kan vara.
Mm.
Även om jag testade mig regelbundet så är det ju ändå, det är en inkubationstid på 2-3 månader innan man ser det på ett test.
Mm-hmm.
Så det kan ju leda till att man inte riktigt vet exakt. Det kan ju ha sex med 2 eller 3 personer eller kanske 10 beroende på hur aktiv man har varit. Liksom. Mm.
Hur aktiv har du varit med att använda kondom?
Jag har väl varit lika aktiv som de flesta andra.
Alltså, ja, inte så aktiv alltså?
Nej, men både och. Alltså, jag skulle nog säga att... Överlag så tror jag att HBTQ-samhället har varit ganska duktiga bakåt i tiden, för att just AIDS-epidemin drabbade största dels just män som har sex med män.
Mm.
Av den anledningen att den smittovägarna är liksom vanligare via, eller lättare via analsex än vad det är via vaginalsex.
Mm. Mm.
Men sen de senaste åren, med tanke på forskningens framgångar och så har ju folk blivit mindre vaksamma överlag. Mm,
ja. Alltså jag menar ingen judgment. Jag menar att jag själv också har
absolut, men jag tror att de flesta, det är så här, är man full och så bara nej, jag är skitskönt, bara ska fram med det där och dra i papper och ha sig.
Ja.
Alltså kul är det. Mm, alltså oftast är det som gör att man kanske missar det.
Mm.
Vilket är jättedumt, men så är man är mänsklig.
Okej, men så 2013, du hade haft ett några oskyddade omgångar sex?
Mm, det hade jag haft. Alltså den som jag tror det är, som jag har fått det med av, som jag tror, är den jag hade absolut mest oskyddat sex med under den tiden.
Mm.
Så det var en och samma person som jag hade KK-förhållande med.
Tror du att den personen visste?
Nej.
Har du kontakt? Har du haft kontakt med den?
Inte alls faktiskt. Efter dagen jag skulle gå och få mitt besked, som jag inte visste då att det var det beskedet, då fick jag faktiskt smittspårning. Så då hade jag en smittspårning på en person hade testat sig positiv för HIV.
Vänta, du fick... Eller jag förstår inte.
Nej, men jag var och testade mig. Så, alltså random, jag vill
vanlig.
Gå. Ja, men jag vill gå och testa mig. Ja, men så, jag har gått. När jag har varit singel, vilket är nu också, så går jag oftast var tredje månad.
Mm, mm.
För att någon partner har jag däremellan. Så att, det tycker jag är ganska skönt.
Mm.
Så då testade jag mig på en mottagning här i Stockholm som kanske då är framförallt mest för heterosexuella.
Mm.
Och det var en sjuksköterska där som var väldigt, väldigt nervös över hela det här förfarandet när hon ringde mig. Hon visste ju antagligen då att jag var HIV-positiv, eller det visste hon.
Ja.
Hon skulle ringa och få mig att gå tillbaka, för att jag måste komma tillbaka.
Gör man alltid det när man testar sig för HIV? Alltså att man kommer tillbaka på återbesök, eller får man det via telefon?
Oftast gör du ju snabbtest idag, så då får du det samma dag som du.
Ja, det är så, för jag trodde det fortfarande var typ en månad som man skulle vänta på sitt resultat.
Nej, en månad tar det inte, det tar bara någon vecka. Så.
Uh-huh.
Om du har fått ett smittspårning, då gör de ett blodprov, för det är säkrare. Då gör man ett test som screenar blodet mycket mer för antikroppar då.
Uh-huh.
Och är mer noggrant, jämfört med ett snabbtest som då är på en sticka, så, som du gör en stick i fingret.
Uh-huh.
De testerna är ju vanligast att göra. Jag hade gjort ett blodprov, så därför började jag komma tillbaka för att få svar.
Men reagerar du inte då om du hade varit testad i 3 månader innan och inte behövt komma tillbaka? Alltså det blev du inte då jätterädd?
Jag förstod, ganska direkt att det var någonting. Och också på hennes röst. För att hon var så här, ja, du måste komma tillbaka. Och du vet att du måste göra det, för det är lag på dig att du måste komma tillbaka.
Oj. Hur var känslan din kropp?
När kom lagen in i det här?
Alltså. Ja, hur kändes det?
Alltså, jag blev ganska så här, namn. Alltså, jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Alltså, jag hade nog ingen... Och då var det här var mitt under Stockholms modevecka. Och jag jobbade ju som hårstylist. Så jag hade jättemånga visningar under den veckan som jag ansvarade för håret. Så jag var inne i ett work mode. Så att jag var så här... Ja, men alltså, jag har inte tid nu, för jag ska på möten och det ska, alltså, jag har inte tid att gå på det här. Det får, alltså, bara, ja, och sen så parerade jag in det där mötet. Jag skulle komma dit typ klockan kanske 1 eller något sånt där. Och så hade jag varit på möte på morgonen, så kom jag hem och så såg jag posten och då hade jag fått ett brev från vad jag tror det var typ så här, ja, men det stod Karolinska, tror jag. Och så en och då var det smittspårning och då hade var det en kille då som hade testat positivt för HIV. Så då var jag ganska säker när jag skulle gå till klockan 1 att det här beskedet jag kommer få nu.
Åh, gud. Hur kändes det?
Ja, alltså det var ju tungt. Det får jag väl, jag ska inte sticka under stolen med. Och jag kan säga att jag var inte jättepåläst. Även om jag var relativt påläst om HIV och så var jag inte så där. Jag tror jag var ganska gemene man påläst. Och inte hade någon jättekoll mer än att på den tiden sa man ju att om man är medicinerad så minskar risken för överföring väldigt, väldigt mycket, eller dramatiskt.
Alltså om den som har smittan är medicinerad.
Och idag säger man ju att har man en omätbara värden så kan man inte smitta.
Ja, just det.
Du kan omöjligt överföra just HIV-viruset. Sen kan man ju överföra andra könssjukdomar. Men då visste jag väl inte det. Så då kom jag dit och så fick jag sitta utanför. Den här sjuksköterskan placerade mig, som var nervös då, hade ringt mig. Han var så nervös även där när jag kom. Hon placerade mig utanför ett rum och sen öppnade 2 läkare dörren.
Oj.
Alltså, det är väldigt så dramatiskt. De så här, tar in mig i ett rum, sätter mig på en stol och vid den stolen så var det så här Kleenex och ett glas vatten. Och så sitter de sätter de sig ner mer framför mig och jag bara, alltså, ja.
Ja, men snacka om att så här, det är inte som att man blir förvånad om det är sånt jävla mottagande.
Nej, men det är så här, det är det här ni kommer berätta. Det var ju liksom det var ingen konstigt, tänkte jag. Eller så. Den ena läkaren där som var faktiskt en av de läkarna som har varit med sedan början av HIV i Sverige.
Aha.
Så han faktiskt spenderade 3 timmar med mig efteråt och satt och diskuterade i
gud vad fint.
Det var jättefint. Det var världens bästa, måste jag säga. Jag fick ställa alla frågor. Var väldigt så. Han ringde mig även ett par 3 dagar efter och frågade om jag
var bra. Vilket gull. Vilka var alla dina frågor då när du satt med honom i 3 timmar? Vad var dina första reaktioner?
Jag tror att det, i och med att jag var så allmänt kunnande, så jag hade något så här ett hum om att jag visste ju att jag inte kommer dö. För att finns mediciner som kommer hjälpa mig. Men alltså det var ju mycket så här stigmafrågor, hur ska jag hantera det här, vad har jag för skyldigheter, och då fanns ju även den här informationsplikten som fortfarande finns i lagtext. Men efter Högsta domstols beslut förra sommaren så hade inte något så mycket giltighet om du har under fullgod behandling.
Ah,
du har inte
det.
Kondomtvång heller längre. Nej. I princip.
Är det sant?
Ja.
Wow. Men eftersom att den här domen inte hade kommit då, var du då tvungen ändå att skriva en lista med alla dina partners?
Ja, men det är man fortfarande. Den informationen, det är ju en annan lag. Det är ju smittspårningen.
Ja.
Och den måste man genomgå oavsett.
Okay. Men hur blev informationsgrejen i praktiken?
Ja, men det är ju det att jag ska då informera hela varenda partner. Och då valde ju jag, då finns det så här, idag finns det egentligen lite som jag kan känna så här, 2 vägar att gå. Du kan antingen så döljer du det, du blir ensam i sjukdomen, du pratar inte med någon om det. Kanske de absolut närmsta. Eller så blir man... det finns liksom inget mitt emellan, utan då blir du i så fall billboard. Och det är lite där jag har valt.
Ja, det har ju gått ut med att du...
Ja, och jag valde ganska tidigt att vara öppen på så här datingappar, alltså Grindr och såna här som egentligen är knullappar liksom.
Men vad du, när droppar du det, står det i din profil eller är det så här andra meddelanden som skickas eller?
Det står i min profil.
Ja, det gör det. Okej. Okay. Wow. Mm.
Och det gjorde det ganska snabbt där. Jag tror det bara någon månad efter att jag hade fått min diagnos så tänkte jag att okej, nu får jag välja en väg att gå. Mm. Vilken väg kommer jag... alltså, nu är det så här, samla information. Och det hade jag gjort. Det var det enda jag gjorde liksom, i princip den första månaden. Och sen så är det väl... nästa steg var väl i så fall att vara öppen för att någonstans bearbeta det själv. Alltså, sen tog det några månader till innan jag berättade för mamma och sådana saker. Mm. Men det var... samma år i alla fall.
Men jag kan tänka mig att det är ändå ganska skönt, för då har du väl inte samma så här press på så här, ska jag berätta för killen jag ligger med nu att jag har, fast han lär väl veta som det har stått på typ Grindr.
Ja, sen har jag sen just då när var då var ju också om man, alltså det har skett en förändring framförallt i män som har sex med män i och med det så här, kan vi ta senare, men prep som har kommit också som är en lite mer typ, vad ska man säga, p-piller för HIV. man kan ta en, det är Truvada som ges i Sverige och det är en medicin som då skyddar, liksom, hjälper till att skydda överförande av HIV.
Mm.
Så, och allt sånt och sen informationsflöden som har gått och för inte nämna liksom, torka aldrig tårar utan handskar. Det var väl en ganska stor ögonöppnare för många. Och jag gav AIDS-epidemin ett namn och även den fortsatta, vad händer med HIV? Vad är HIV idag? Mm. Och folk smittas ju fortfarande men de dör inte. Vi har inga AIDS-avdelningar i Sverige längre. Och så.
När jag var singel så gick jag till ungdomsmottagningen ganska så ofta och testade mig för klamydia och så vidare. Och då så var jag skitnervös över HIV och liksom ville verkligen testa mig för HIV. Men det var skitsvårt. Alltså jag fick aldrig.
Nej.
Jag tror att jag fick testa mig till slut en gång. För att dels så sa de så här, nej det är för dyrt. Och så sa de så här, ja men har du legat med någon från utlandet? Alltså har du legat med någon som varit knarkare så här, med sprutor? Mm. Man bara, nej men oavsett, jag kan ha legat med någon som har legat med någon. Man vet ju inte. Men då sa de, det är så otroligt liten risk och så. Men då vet jag att jag blev kallad tillbaka för att få resultatet.
Aha.
Ja. Men det var ju också ganska länge sedan. Kanske typ 10 år sedan.
Jag tänker att det kanske är så för att det är ett sånt test så att de vill inte ge det svaret oavsett. Alltså det kan vara så.
Ja, precis.
Alltså det är ett sånt test man inte vill. Man vill inte ge, i Sverige i alla fall idag. Man har ju på försök på många ställen utomlands självtester hemma för HIV.
Mm.
Sydafrika är också sånt. Mm. Så de har jättemycket. De kan göra det på apoteken.
Mm.
Alltså, för att folk ska testa sig.
Mm. Ja. Det kanske är för att de vill ta ansvaret att faktiskt prata med folk om vad det innebär, jag vet inte.
Ja, men sen blir det så här, ibland kanske det också, som jag har hört från många straighta tjejkompisar till mig, det är ju lite, och killkompisar också, att de nästan kan moralisera ibland kring det här och att det blir liksom en sån grej.
Mm.
Och så här, ja men hur mycket sex har du egentligen?
Ja, men lite så.
Ja, och det är så här, nej men okej, du har bara haft sex med 5 stycken, då kommer du inte ha AIDS.
Nej.
Alltså det är så här, fast det är så orimligt så det finns inte, för det räcker med att en av dem råkar bara och har kanske nysmittad och då har du ju miljoner med HIV-virus i per milliliter blod och då kommer du liksom garantera kanske ha blivit smittad, eller det är inte garanterat men det finns en väldigt stor risk.
Ja, men också det, har du legat med någon från utlandet
eller prostituerad eller någon som knark, alltså det är så här.
Men
ska du behöva säga det alltså för att få ett HIV-test? Och det här är verkligen skillnad mellan om man är straight eller om man är gay ofta, eller i alla fall om man är man som har sex med män.
Mm.
För då är det ganska det första de gör i princip, att så här, eller erbjuda det, och det är på ju speciellt de mottagningar som Venhälsan här i Stockholm som är en mottagning för män som har sex med män och även sådana som det är HIV-mottagning även då. Och de är ju så, de vill ju gärna, de testar nästan alltid allt.
Men är det man borde säga då, om man ska få ett HIV-test, borde man bara säga jag har mycket analsex? Är det egentligen det som är den korrekta frågan?
Ja, jag har sex män som är bög.
Alltså då kommer det hanterat att testa. Snackar om det lite, att det är mycket lättare, alltså det har väl att göra med alltså, blodkärlen, att de är mycket spricker mycket lättare i analen.
Ja, slemhinnorna.
Ja, precis. Och att de är mycket tunnare. Mm. Och det, så då, så alltså, alla som involveras i analsex, de har väl förhöjd risk oavsett vilken läggning man
har. Det är, precis, det är därför män som har sex med män har hamnat i en högre risk, för att det är en högre frekvens av analsex.
Ja, ja. Ja, men då menar jag, då borde man inte fråga, ligger det med folk från utlandet, hur många du lägger med? Då borde man fråga, hur mycket analsex har du?
Mm. Ja, verkligen.
Men du, jag vet inte hur jag ska ställa den här frågan ut och utan att implementera att du borde känna så. Men jag bara tänker på, jag höll på att dö när jag fick herpes. Kände mig så äcklig och skämdes skitmycket. Vi får ju som sagt så många mejl från folk som skriver och har andra könssjukdomar. Kände du dig äcklig och skämdes du?
Inte till en början.
Nej, men nu när jag ställer frågan.
Nej, men nu, och nu när du ställer frågan så känner jag mig skitäcklig. Nej, men jag kände mig nu mer i början, så att jag bara så här, nu ska jag samla information, jag ska så här, klinisk liksom, på något sätt. Att jag skulle bara så här, få veta så mycket som möjligt. Men sen, något år senare, då kom någon liten dipp. Ja, där okay. Liksom någonstans en smäll av att, shit, det här har hänt. Och fy fan vad äckligt. Och det här lever i mig.
Hur hanterar du det?
Och då började det få annars, du vet, man börjar se det här. Har du sett hur det här ser ut någon gång? Ganska fult.
Nej. Vad då jämförs med alla snygga virus?
Som stor, nej, ja, det finns säkert något snyggt virus. Jag vet inte. Men du vet, som man kände hur den där grejen bara var i mig. Fast då var jag ju, alltså redan några veckor efter att jag påbörjade medicinering, så var ju mitt virus sövt. Så jag hade nollvärde.
Ja, det här måste du berätta om. Vad då är sövt? Och hur funkar medicinerna? Och när togs de? Och påverkar de dig och allt sånt?
Först när du liksom får en positiv diagnos, så måste man kolla, har viruset utsatts för några mediciner tidigare? Mm-hmm. Har den en resistens mot något ämne som finns i vissa mediciner? Och sen ska man göra vissa blodprover också, för det finns vissa av de här ämnena som finns i mediciner, så kan du söka allergiska reaktioner och sådana saker. Ah. Så då måste de kolla sånt. Och sen får du påbörja din medicinering. Och när jag gjorde det var... Ja, men jag fick ju min diagnos där slutet juli, augusti. Jag började mina mediciner i oktober. Mm-hmm. Sen fick jag gå på tester ganska tätt inpå där för att se hur virusvärdena gick ner. Och sen, men redan, jag tror det var redan test nummer 2 vi gjorde, så var jag nere i princip på noll. Så att jag var, och då kan de inte mäta virusmängd i blodet längre.
Wow.
Och sen dess har jag varit noll. Jag har aldrig haft en del kan ju få så här, du vet, uppstickare på grund av att det har liksom, du har missat lite mediciner eller sådana saker. Men jag har inte missat mer än en gång när mina mediciner blev tagna. När jag var på en resa i Sydafrika. Då fick jag vara utan medicin i en vecka. Ja. Och det enda som hände då är att viruset kanske hinner vakna till liv. Men direkt när jag kom hem så började jag äta igen. Och då, så när jag gjorde mitt nästa test så var det liksom...
Hur ofta testar man sig?
2 gånger om året, så inte mer. I början gjorde jag jättemycket, för då var jag med också så här, en koll på, ja, men du vet, de testade ny medicin och då var jag med där och fick jag åka och röntga mig och de hade en massa koll för att medicinerna påverkar så här, bentätheten och sådana saker.
Ja.
Men annars så 2 gånger om året, så det är det, nu imorgon ska jag göra mitt helårstest eller det som är fasteprov. Då får man bara äta, eller får man inte äta någonting innan, och sen så måste du, och sen gör du blodprover, och gör de allt och kollar dem i alla blodvärden i princip. Alltså, så det är ju som en hälsokontroll. Liksom. Du gör liksom princip allt, du kollar lever, njurar, allt. Det är verkligen.
Hur snabbt kan man få AIDS? Alltså hur snabbt kan HIV gå till AIDS?
Jag kan säga att jag har inga exakta fakta där, men jag vet... De vanligaste man säger 10 år från att du har fått HIV till att det blir AIDS.
Det är så långt.
Ja. Så kan det ju vara så här, har du ett väldigt dåligt immunförsvar från början, ja, då är det ju lättare för viruset att bryta ner det.
Ja.
Det beror ju helt på hur starkt immunförsvar du har från början som kan hantera, och att det i sin tur då kan hantera viruset och trycka tillbaka det.
Ja.
För att det gör ju det till en början, och sen så orkar det inte. Och det är då den ger upp, och då kommer alla de här AIDS-symptomen som finns.
Kan inte du berätta om AIDS-symptomen bara så att vi...
Alltså, AIDS-symptomen är ju... alltså det är ju... Alltså, den vanligaste var kaposisarkom som var en hudcancer.
Mm.
Om man ser bilder och man har sett så här filmer så här, jag menar Philadelphia eller vad den hette som var...
Ja, just det.
Då ser man ju så här märken liksom, och det var märken i ansiktet. Det är kaposisarkom. Det är en hudcancer som bara kommer av lågt immunförsvar.
Okay.
Så den kan du aldrig få om du har ett normalt immunförsvar.
Men den kan man få utan att ha AIDS? Om man får någon annan sjukdom som du dricker
med. En immunförsvarssjukdom, ja. Då kan du få karapostreaktion. Så det handlar ju om det. Liksom. Mm. Men det var därför man i början, det hette gay cancer i USA när den kom. För att det var mest bögar, eller det var det enda de hade sett. Och sen att de fick den här. Hade den här hudcancern då.
Ja.
Så då trodde man att det var en typ ny cancer som bara drabbade bögar. Mm.
Vad möter du för fördomar? Jag tänker att en vanlig fördom är säkert hur det smittas. Att det smittar genom saliv och genom att du andas på dem eller liksom toalettringen.
Det kan ju inte smitta så.
Nej.
Det kan smitta, det är liksom sexuellt. Det är den vanligaste smittorsaken.
Mm.
Och det kan smitta via blodöverföring, men då krävs det ganska mycket blod också för att du ska få. Det är inte så här, gör vi blodsystrar eller så här, du vet, den här liksom, man gnuggar lite blod
som vi gör med alla våra poddgäster.
Ja, som vi ska göra sen så, för att det är så härligt. Sticka varandra i fingret.
Vilken sjuk ritual som vi hade pågående bakom kulisserna. Ingen visste om det förrän folk var här och vi bara tvingade in dem.
Nu ska sticka fingret. Men nej, men om man skulle göra en sån grej så skulle inte finns det i princip ingen risk, men
nej.
Det krävs lite mer än så. Och sen som sagt, är du liksom som jag, så kan jag ju inte smitta. Man hade ju väldigt många förr, så trodde man fram tills i somras hade man fortfarande en hållning i svensk vård och många utomlands med att det kunde smitta om du hade en annan könssjukdom.
Mm-hmm.
Så att om jag hade gonorré, så skulle i det området så skulle virus kanske kunna vakna till liv igen.
Jaha.
Och det här var en sak som man hade sett i studier som gjordes när medicinerna inte var riktigt så bra, och kanske också att det var många som hade haft en långgående AIDS och sen bromsats ner och inte kommit ner i nollvärden och sånt. Mm. Och då såg man att det blev så. Sen har man haft en partnerstudie nu under väldigt många år, nu kommer jag inte ihåg exakt, men det är ganska många år, som avslutades i somras. Så det är en partnerstudie som gjordes bland män som har sex med män.
Mm.
Där den ena partnern var HIV-positiv men under medicinering, och den andra partnern var HIV-negativ.
Mm.
Och man hade då kravet var att man hade oskyddat sex.
Mm.
Och då skulle man se om man kunde se en överföring.
Mm.
Och man såg aldrig någon överföring. Och eftersom det var väldigt många då som levde ett liksom öppna förhållanden och så, så kom det in väldigt mycket andra könssjukdomar. Så då kom den myten och tas bort också. Så att nu idag så finns det faktiskt ingenting som tyder på att smitta kan ske på något sätt när du har medicinerad HIV.
Kan inte du berätta om den här historien om tandläkaren som du hintade till oss om?
Ja, men det var så här att jag hade bokat tid hos en tandläkare.
Mm-hmm.
Och jag är ju skyldig, då var jag framförallt väl i med informationsplikten, det här är ju några år sedan, 2014 kanske. Så var jag skyldig att berätta att jag var HIV-positiv.
Men vadå, måste man berätta för alla man träffar att man har HIV då?
Alla som ska hantera dig på något sätt, om man säger, inom vården och sådana saker. Då är det ju, det står ju ofta, alltså det kan ju stå blodsmitta i din journal. Liksom.
Mm.
Eller så står det, jag opererade mig i somras och såg jag min journal på skärmen och bara, ja, där står det blodsmitta. Liksom.
Mm. Ja.
Men då den här tandläkaren, han blev så rädd så att jag fick inte bli undersökt.
Mm. Det är helt sjukt.
För att han visste inte hur han skulle hantera det.
Ah.
Men alltså jag har även sett sjuksköterskor som har ibland tagit dubbla handskar och såna saker. Alltså det är så här, som att det
men vad är det man informerar om då? För att alltså om det kan smitta via blod, vad är det varför informeras de som ska sköta den?
Ja, för att de ska ta extra säkerhetsåtgärder. Eller,
för sig själv? Eller liksom,
alltså grejen är så här, i vården idag så måste du ju alltid utgå ifrån att någon kan ha en blodsmitta. Så att det finns ju ingen i vården som idag skulle använda nål. Du använder ju inte nål på en patient och använder nål på en annan.
Precis.
Den slängs ju.
Ja.
Och du har ju samma sak med alltså du har alltid handskar på dig för att du vet inte vem du hanterar eller vad den har för eventuella smittor.
Ja.
Och det känns ju också jättedumt att förlita sig på att de som har en blodsmitta själva kommer ihåg och meddela om det.
Ja, men precis, ja, eller vet om det.
Till och i och med att lagen är skriven, den var ju skriven i, den kom ju till där på slutet av 80-talet när man var så här, när man var så jävla rädd. Du vet, när vi pratade om att vi skulle, det var ju alltså uppe i riksdagen till och med, man pratade om att man skulle flytta alla vägar ut, på, ut i Gotland så att de skulle, du vet, i någon liten isolerad stad. Som något så här litet koncentrationsläger.
Ja.
Då kom den här till i all den här rädslan. Man visste kanske, då var man inte så säker på hur det smittade och bla bla bla.
Mm.
Och då ville man, den här informationsplikten var, tyckte man var väldigt viktig. I de flesta länder idag så har man tagit bort den här informationsplikten. Okay. I Sverige har den funnits kvar väldigt länge. Mm. Och den är kvar då enligt, alltså den sitter ju i en lagtext fortfarande.
Mm.
Även om de inte så, den är inte så verksam. Om du är under medicinering är den inte verksam, annars är den verksam.
Mm. Right. Men jag frågade faktiskt min sambos mamma om det här, för hon är tandhygienist.
Mm.
Och så berättade jag att du hade blivit... Ja, vad kan man säga, icke-behandlad av den här tandläkaren. Och hon bara, åh, det låter som en riktigt gammal person som inte...
Problemet var, han var inte så gammal. Det var det som var... Det var, det som var...
Det där, så där var det på det gamla sättet. Så.
Ja, jo, jag vet. Och det var ju vad jag hade hört och trodde också. Men...
Ja.
Men då, jag vet ju så här, sen fick jag ju rekommendationer vilka tandläkare man kan gå till, och man kunde gå till tandläkaren på SÖS tror jag, och man kan, den specialist därför för att där ska det vara säkert liksom.
Nej, men alltså.
Så det finns ju så här, det nu tror inte jag att, alltså jag tror att de allra flesta idag är väldigt informerade och är har inte alls den här fördomen. Nej, människan han hade, ja, men han var rädd. Jag tror att vissa är, och vissa är det ju helt irrationellt. Alltså han kanske visste att det inte smittade men var rädd ändå.
Blev du arg?
Jag blev bara förvånad och chockad och så här, gick därifrån och bara, jaha. Och jag var så här, vad ska jag skälla ut? Alltså jag skulle ju kunnat anmäla honom säkert. Det finns säkert någon så här, jo, man kan anmäla till så här patientnämnd eller något sånt.
Det kan jag inte med. Men, jag blir arg när jag hör det.
Berätta!
Oj! Va?
Berätta för mig!
Hur har det gått?
Om livet?
Ja, med sexläxan. Ja. Mm. Ja, jag ville ju ha det förlängt.
Ja.
Med orgasm. Ja. Fritt. Jag har fortfarande inte fått orgasm.
Va? Nej.
Jo, men vi har satt idag som knullkväll.
Okej.
Okay. Ja, jävlar vad vi ska komma ikväll.
Shit. Hur många gånger har ni legat då?
Alltså inte jättemånga gånger. Kanske 4-5-ish.
Det är ändå bra.
Ja. Och jag har verkligen onanerat mer den här veckan.
Mm-hmm.
Okej, resultatet av orgasmfritt i 2 veckor är att jag tycker att det har blivit lite mer fokus på sex under veckan.
Mm.
Även fast vi båda varit sura på dig för att du har gett oss läxan. Men det har också varit rejält svårt att onanera.
Ja.
Ja. Och jag har drömt så jävla många sexdrömmar. Herregud.
Gud vad kul.
Jag har typ drömt 4 sexdrömmar de här 2 veckorna. Och det är mycket. Jag, alltså värst var allt när jag typ en morgon vaknade och typ började onanera lite. Och bara nej, det här går inte.
Nej.
Och sen onanerade jag lite senare på dagen och hade glömt bort att jag inte fick komma.
Oh.
Så då var jag liksom typ, jag ville inte sluta men jag ville ändå, ja, du fattar.
Ja.
Så att jag började tänka typ på fotboll. Alltså verkligen försöka det gammeldagsa killtricket med att försöka få ner kåtheten.
Shit.
Ja, men ikväll då jävlar.
Men vad sa Marcus då?
Nej, han är nog inte jätteförtjust. Han har inte drömt några sexdrömmar, tror jag.
Och han har inte haft mer stånd på nätterna, typ?
Nej.
Nej.
Han har inte känt doften av kvinna, som Victor gjorde när han hade orgasmfritt.
Nej, men Marcus vet ju inte att det finns andra kvinnor förutom du.
Nej, exakt. Nej, men jag skulle säga att jag tyckte att det var kul.
Mm.
Framförallt kul att drömma sexdrömmar, tycker jag.
Mm. Mm. Men du, gud vad härligt, för nu har du ju verkligen gett det här en ärlig chans.
Ja, men eller hur?
Jag tolkar det som att det kanske inte är något du kommer jobba med igen.
Jo, men jag kommer nog testa någon gång till. Men det är ju härligt att få en orgasm.
Mm.
Alltså, det är nästan så att det typ kan göra ont.
Absolut.
Om jag vet att jag kan komma men inte får. Alltså, nästan framförallt när jag onanerar.
Förstår det.
För där tycker jag att jag mer är som en maskin.
Liksom. Mm. Men är det inte också så härligt att ha en kåthet i kroppen?
Jo.
Ja. Och det får man verkligen.
Mm. Ja, jag är ju liksom ständigt i liksom samtal med mitt kön.
Men jag trodde ju häromdagen, för jag tyckte att du lyste, jag bara, var igår du fick orgasm till slut. Ah,
nej.
Men så var det inte, nej.
Nej, det är väl att jag drömmer sexdrömmar hela tiden.
Nej, just det.
Mm. Aha, ska du få en läxa?
Ja, och jag tänkte fråga om jag kan få önska.
Ja, önska, önska runt i ring.
Önska, önska kostar ingenting.
Ja, kunde inte den.
Jag tänkte också på den.
Aha, ja, men önska på du.
Ja, och jag har en jättebra anledning. För vi pratade ju häromdagen om huruvida man liksom vågar göra sexuella saker in public.
Mm.
Och så funderade jag på om det, alltså, när jag och Victor precis hade blivit ihop, mm, då så klittrade ju han ju mig på ett flygplan.
Ja, just det.
Så att jag kom.
Ja.
Och den grejen känns så jävla långt borta idag. Ja. Alltså, och jag vet inte om det är att jag är 30 och har fått folkvett eller om det är att jag inte är så nykär längre. Nej. Eller vad det är.
Ja. Alltså jag, ja. Jag hoppas inte att det har med ålder att göra. Jag tror bara att det blir så när man varit ihop längre tid.
Ja.
Det kan jag tänka mig.
Ja, men
för det där hade jag och Marcus också länge, att vi alltid så här på bio, att vi brukade typ, alltså ja, vi blev skitkåta på bio och ville typ, ja, hålla på då.
Ja.
Ja, nej, men vad kul, ska du göra det?
Nej, men inte publikt, men jag tänker att jag har ju många såna här trådlösa vibratorer med fjärrkontroll.
Ja.
Och jag skulle vilja använda det i något publikt sammanhang.
Yes.
Ja.
Fy fan vad kul.
Ja, det,
ja, det är klart
en
ska.
Härlig utmaning.
Mm. Hoppas jag får vara med. Eller alltså.
Det kan vi lösa.
Det blev konstigt. Hoppas det blir kul.
Ja, det, absolut. Och det är också perfekt för att vi har ju Vuxen som sponsor den här veckan också.
Ja.
Och man kan köpa sådana här trådlösa vibratorer bland annat på vuxen.se.
Såklart. Alltså semestersex är ju det bästa sexet. Tycker jag.
Ja, mm.
Nej, men alltså, om det inte blir så fruktansvärt varmt som det blev förra sommaren, då man liksom typ bara låg framför fläkten, så jag tycker bara att man blir kåtare under sommaren.
Ja. Jo, men man blir det.
Men det är ju någonting med att man är lite mer avklädd.
Ja, och jag håller ju med dig, men nu jag vågar typ inte säga det här, för att varje år så kommer så här artiklar i tidningarna bara, sluta tjata om semestersex, att man, det blir som prestationsångest, att man måste ha sex på semestern. Och eftersom att jag, ni vet, förra veckan smissöde,
ja,
nu men, vågar inte jag säga att semestersex är jättehärligt.
Man måste inte ha sex på semestern, men nej, man kan ha det om man tycker just att det är nice.
Alla äger sina val, alla gör som de vill.
Exakt.
Ja,
ja. Och man äger sitt val om man vill gå in på vuxen.se och köpa.
Men
om man
gör
vill
jättegärna det, så att de gillar oss och vi kan få pengar för det här.
Eller hur? Och vi har ju en kod.
Ja.
Såklart, det har vi ju alltid.
Mm.
Den är AVL Sommar.
Fint.
Då får man 20% rabatt under sommaren.
Mm, 20% är mycket mer än 15%.
Det är det verkligen. Mm. Så 20% på det ordinarie sortimentet, alltså inte rea-produkter.
Just det.
AVL Sommar.
Tack Vuxen.
Tack Vuxen.
Ja, det känns ju fel att avsluta det här avsnittet med att säga hiv, yay. Men lite så känns det ju. Det känns ju som ett totalt icke-problem.
Alltså det är inget problem. Problemet ligger i, att, ligger i moral och folks förutfattade meningar. Mm. Men sen annars så är det inget problem. Jag upplever inte att det är ett stort problem att leva med. Men nu tror jag också det handlar lite om vad man har för inställning själv.
Mm.
Och vad man, om man väljer att vara mer insluten, så tror jag det är mycket svårare att leva med det. Mm. För att då är man ju hela tiden, men rädd för att det ska komma ut, eller, och jag vet ju folk som är rädda för att det ska komma ut i den branschen de jobbar i och, och sådana saker, för de tror att de ska bli behandlade på ett annat sätt.
Ja.
Eller så står man stark och bara, och då tror jag någonstans att folk bara blir nyfikna istället och frågar och vill veta, och varför, och hur funkar det? Alltså jag tror det blir den reaktionen istället.
Ja, det tror
och då
jag
är
också.
Det ett yay, alltså, ja. På något sätt.
Men alltså det här, jag upplever ändå att jag och vi är ganska bra på att prata om svåra saker som är tabu och så. Mm. Men ibland när man ska prata om saker som man vet är så jäkla stigmatiserade, då blir man så himla självmedveten för att man vill uttrycka sig korrekt och inte trampa någon på tårna och så. Och då så blir det svårt att prata om vissa saker. Så att jag är glad för att vi har överlevt det här avsnittet.
Har det varit så jobbigt för dig?
Nej, jag skojar. Men det är en reflektion, alltså det är inte så med så här, när man ska uttrycka sig med rätt termer och så här.
Ja.
Ja, men som sagt, inte få dig inte, alltså, jag hoppas jag kom fram, men så här, om jag säger, känner du dig äcklig? Alltså en lättkränkt alltså, person och jag, kunnat,
jag precis, skulle kunna ha blivit jättesur för en sån sak. Men det tror jag, när vi hördes vid på telefon innan så kände jag att jag tyckte ändå så här, var personliga, prata, ställ frågor som ni tycker de jobbigaste frågorna som finns, om ni vill. Har ni några fler nu så gör det. Alltså det finns ingen fråga som är dum, utan allt måste bara på något sätt upp för att folk besitter, eller sitter på de här frågorna.
Ja.
Och någonstans, om man inte besvarar dem, ja men då föder man ju den här stigmatiseringen.
Ja, och de här fördomarna som liksom lever i det tysta.
Exakt.
Men det är ju så, man har ju fördomar om saker, men det hjälper väl att snacka om det.
Ja.
Ja, exakt, det så gäller ju typ allt. Ja. Man än, alltså,
precis.
Verkligen.
Ska vi fråga dig om veckans orgasmtips kanske?
Ja.
Vad har du för något?
Men personligen så vill jag en eller två eller tre eller fyra fingrar i röven.
Fyra fingrar då?
Nej, det går så bra så.
Hur lång tid tar det för dig att få in fyra fingrar i din rumpa?
Oj.
Och hur djupt inne ska de vara?
Men du måste ju nå prostatan på något sätt. Annars så är man ju inte riktigt... Den är ju ändå den du stimulerar.
Absolut.
Lite mer.
Mm. Har du lyckats stimulera prostatan genom mellangården? Alltså för de som är rädda för att stoppa upp ett finger i röven. Mm. Så ska man ju kunna stoppa mellan pungen och anus.
Det har jag gjort flera gånger faktiskt.
Och hur funkar det?
När jag började onanera back in the days så hittade jag den ganska fort.
Mm.
Det var en av mina första så... Det här är jätteskönt.
Så det rekommenderar du?
Ah, gud,
ska man trycka hårt eller?
Nej, men du behöver inte. Alltså, det är liksom, det är precis, alltså, det är mellangården, fast det är närmare, liksom, lite närmare anus. Liksom. Mm. Så där, det är lite så här, man känner det. Det är en sån lite mjukare ställe. Alltså, jag tycker det, i alla fall. Eller på mig är det.
Mm. Ja, jag försöker. Min kille vill inte att jag närmar mig mer än en meter.
Varför då? Vad är problemet?
Ja, men han är en man som är rädd för analen.
Samma
med som alla andra män.
Varför är han rädd för den?
Men jag tror att det är det
han
med
kan
bajs.
Få så mycket njutning.
Jag vet.
Det är det här med bajs.
Jaha, det är bajset.
Men du kanske inte har sånt.
Nej, jag har inte sånt. Nej, gud, jag aldrig.
Är det på grund av hiven?
Ja, det är bara försvann. Johanna sa att det är bara vaporize i min kropp.
Ja, Peter, tusen tack för att du kom hit idag.
Tack för att du
kom. Tack så mycket.
Puss och kram allihopa. Hej då.
Hej då.